morgon, det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag mellan 7 och 8 på morgonen. En minut över 8 just nu, fredagen den 4 juni 2004. Och vi har redan 17-18 grader utanför fönstret här i Nacka. Och det kommer att kliva upp till en 22 grader idag. Växlande molnighet, vilket innebär växlande solighet. Just nu en underbar sol som lyser in här genom fönstren. Oj, vad smutsig jag är. Och naturen står och väntar lite, men fåglarna har varit igång i flera timmar. Jag har varit igång i ett par timmar. Vinden 5 meter per sekund nord. Ostlig vridande mot nord senare under dagen. Och solen gick upp 3.43 i morse och kommer att gå ner 21.51 i natt. Så ser det ut. Uppehållsväder, växlande molnighet, 22 grader. Ja, det blir en trevlig dag. Nu är det faktiskt våren här. Det går så fort när det väl kommer. Ansvarig utgivare för den här sändningen är Radioföreningen Nacka. Och nu ligger vi även ute på internet. Det har börjat fungera igen här. Det har varit lite trubbel de senaste dagarna, men vi kan lyssna här. Nu lyssnar jag på radiolars.com här. Ska vi se om det fungerar. Jag vet inte. Det är lite fördröjning. Det är lite så att det ska ta en tid för ljudet att gå via alla internetservrarna i hela världen. Så jag vet inte. Men om det här musiken är riktig, så kommer den ifrån det program som jag just har startat här. Så att det är en spännande väntan att höra om vi ligger ute på internet eller inte. Vi får väl vänta och höra här nu. Radio Nacka 99,9 MHz. Jo då! Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag mellan 7 och 8 på morgonen. En minut över 8 just nu, fredagen den 4 juni 2004.
Okej, okay. Det är bra. Håll reda på dagen.
17-18 grader utanför fönstret här i Nacka. Det vet inte du. Det kommer att kliva upp till en 22 grader idag.
Termometern i solen.
Växlande molnighet, vilket innebär växlande solighet. Just nu en underbar sol som lyser in här genom fönstren. Oj, vad smutsig jag är. Och naturen står och väntar lite, men fåglarna har varit igång i flera timmar. Jag har varit igång i ett par timmar.
Så där låter det alltså på internet just nu. Så att nu ligger vi ute på radiolars.com också. Och det har... Förlåt, det låter så konstigt att lyssna på sig själv. Det är ungefär 2 minuters fördröjning eller vad det blir ute på internet. Och ja, det är bara en halv minuts fördröjning på FM-sändaren. Så att det... Vi har pratat om det här med den digitala världen. Det har inneburit en massa nya fördröjningar som vi inte hade för. Så att det inte automatiskt så att allting har blivit bättre med det digitala, utan bara konstigare.
Det har varit lite trubbel senaste dagarna, men vi kan lyssna här. Ni lyssnar på radiolars.com.
I alla fall, nu tar vi bort det. Jag tar musik från CD-spelaren istället. EU-politiker stöder terrorgrupp. Vad är detta? Det är Herman Schmid, vänsterpartisten. Det var väl han som skulle åka ner och vara sån här mänsklig sköld och hjälpa torteraren och massmördaren Saddam Hussein i att förtrycka sitt folk och då försöka motarbeta att han blev petad av tronen. Det var väl, jag vill minnas att det var Herman Schmid som åkte ner och skulle vara mänsklig sköld. Jag kan ha fel, det kanske var någon annan, men jag är nästan säker på att det var han. Och i Dagens Nyheter här så berättas det att han har stött en terrorstämplad organisation, iranska Mujahedin. Och Herman Schmid säger att de inte är en terrororganisation, de är en befrielseorganisation. Och jag måste säga att om de kämpar emot terrorregimen i Teheran, alltså, då är de ju en befrielseorganisation, men så enkelt är det väl inte. De har utfört en hel del terrorattentat mot civila. De klassas väl allmänt som en terrororganisation. Och vänsterpartisten Herman Schmid stöder dem på olika sätt och vis. Ja, jag vet inte. Det är inte så enkelt alltid att det är bara onda och goda, utan det enklare är att vi måste försvara demokratin i världen naturligtvis. Och då är det inte så lätt med de diktatorer som finns utanför. Stalin var en fruktansvärd diktator. Hitler var en än värre diktator. Och västmakterna i USA och England var tvungna att bekämpa Hitler, som hotade att ta över hela världen och göra den till en socialistisk diktatur. Och därför stödde man Stalin. Inte för att man tyckte om Stalin eller stödde hans socialism, för det var ingen stor skillnad på den och Hitler, så bara det att Hitler var starkare militärt. Och därför stödde man Stalin mot Hitler. Så att det är sådana här fiendes spel demokrati tvingas spela för att försvara demokratin och försvara sig själva. Alternativet är att tvinga på demokrati, som man då gjorde i Tyskland efter kriget och Japan efter kriget, och som man nu gör i Irak. Och det finns inget enkelt svar på vilket som är bäst, och kriget har ingen moral, utan det handlar bara om att vinna. Det finns inget annat. Så i Iran har vi en terrorjunta, och den kom då till eftersom president Carter tyckte det var synd att stödja en diktator och shahen av Iran, inte ska man stödja en sån, så han drog undan stödet till shahen av Iran, och så blev det en värre diktatur. Så att här har man ett skolexempel på hur det går när man inte stöder en lite snällare diktator, så får man en värre. Och det var därför också västmakterna och USA har stött Saddam Hussein emot Iran. Det är samma sak som när man stödde Stalin emot Hitler. Och sen när Hitler var störtad, så blev ju då Stalin ett problem under hela kalla kriget. Och på samma sätt när man hade stött Saddam, så blev han ett problem. Så att historien går igen. Det är här ett ständigt spel, och det går inte att säga vad som är rätt eller fel. De flesta tycker det var bra att USA tvingade och väst tvingade Tyskland att bli en demokrati. Och även Japan att bli en demokrati efter kriget. Och kanske är rätt sak med Irak också, jag vet inte riktigt. Men det finns inga enkla svar, man kan inte ha samma lösning mot alla. Och när det gäller kampen mot diktatorer, så är det krig det handlar om. Krig är bara en del av politik, det är en mindre del av politik. Så det gäller att försvara demokratin i alla lägen. Och ibland kan det vara bra att hålla en riktigt allvarlig diktator och farlig diktator eller diktaturstången genom att stödja en lite snällare diktatur. Det kan fungera så ibland. För så är politik ett spel, och det vore ju kul om man ibland kunde i media få lite en större bild och lite mer sammanhang än såna här små glimtar som man tar ut någon liten detalj och försöker göra sensation av. Och apropå de här sakerna, så har George Tenet nu beslutat avgå. Ja, den nyheten kom redan igår i och för sig, men det var väl innan min sändning, var minst rätt. George Tenet har ju fått en hel del kritik, men det är klart, det får man alltid där. Han tillsattes av George Clinton, så han tillsattes som förra Vita hus-administrationen. Eller Bill Clinton, George Clinton, det är den där funkspelaren. Bill Clinton, och Bill Clinton hade ju ingen vidare bra förståelse eller kontakt eller idé om underrättelsetjänst och CIA och så vidare. När James Woolsey var chef för CIA, alltså tillsatt av Bill Clinton, så lyckades inte James Woolsey få ett möte ens med Bill Clinton. Bill Clinton var liksom bara, han gjorde ingenting med kriget mot terror, och det var bland annat därför som Osama bin Laden kunde växa sig så stark, för att Bill Clinton inte hade något och koll på läget, vad man skulle göra med terrorn och krigen med terrorn. Han bara lite gå på något sätt. Låtsas som det regnar så där. Hej, allting är bra. En liten svensk politik. Han anlade samma utrikespolitik som Sverige brukar ha ungefär. Inte låtsas om de onda och kanske nästan spela mer om. Men det gjorde han väl inte. Det gjorde Sverige mer än vad han gjorde. Men så att det var mycket därför det växte sig starkt. Jim Woolsey lyckas inte ens få möten med Clinton, och var bara CIA-chef i ett och ett halvt år någonting, ganska kort tid. Och senare tillsatte då, det var någon emellan också efter Jim Woolsey, jag tror det var flera CIA-chefer som Bill Clinton tillsatte, men George Tenet tillsatte Bill Clinton, och sen när Bush-administrationen trädde till så behöll man George Tenet. Och jag kan inte direkt avgöra så här härifrån om han är bra eller dålig eller inte. Men det har kommit en del kritik mot honom att det var han som drev det här väldigt hårt med att man skulle gå in i Irak. Att Saddam Hussein höll på att utveckla massförstörelsevapen, vilket är helt sant, helt bevisat. Det är bara frågan om dels vara med och vilken omfattning och så vidare, hur han har tänkt att använda dem, det är väl lite oklart. Och hur mycket han arbetat med terrorgrupper är också lite oklart. Vi vet att Al-Qaida-grupper har haft terrorbaser och blir tränade i Irak och så vidare. Men det är svårt att veta omfattning, och det finns ju flera. På den sidan, Iran har ju arbetat väldigt hårt med det också, eller arbetar fortfarande. Så det finns flera spelare. Men det har allmänt sagt, den mannen som blev känd ifrån Watergate-skandalen, James Woodward, han har skrivit en bok nyligen där han beskriver att det var George Tenet som drev George W. Bush till att visa sånt intresse för Saddam Hussein och massförstörelsevapen i Irak. Att det kanske var mycket George Tenet då som drev den här idén att det skulle bli en invasion i Irak. Ja, jag vet inte. Och i administrationen så är det väl kanske en som James, eller som Powell, som har varit minst intresserad och minst aktiv när det gäller att man skulle invadera Irak. Men det verkar som att han har gått med på det av lojalitetsskäl mot sin commander in chief och sin president. Ja, kanske inte sin commander in chief eftersom han inte är militär längre, men hur som helst. Så det finns då vissa som tycker att det är mycket tack vare George Tenet som det blev en invasion i Irak. Jag tror att det är hårdrar lite, men ja, det kan ligga en del i det möjligen, jag vet inte. Sen finns det en annan kritik som är lite konstig, tycker jag. Det är den här att inte CIA reagerade på att det skulle bli terrorattentat efter september. Och det där är faktiskt Monday morning quarterbacking. Det är att vara efterklok. För det första kommer det massvis med information hela tiden till underrättelsetjänsterna. Och det svåra är naturligtvis att veta vilken av all den information som man ska gå på som är den viktiga. Så det är lätt att sitta efteråt och säga att det är ungefär som att man har en massa trafikkameror runt hela Stockholm. Man kan se en massa bilar som åker kors och tvärs. Och sen begås ett inbrott eller ett rån, och då har rånarna en blå Volvo 1994 års modell. Kan man säga, ja men den syntes ju på bevakningskamerorna. Man såg hur de åkte här mot Kungsgatan. Och det är idiotiskt, ungefär så det är. Det finns tusentals bitar med information som kommer hela tiden. Och faktum är att CIA var på hugget och försökte få tag i Osama bin Laden. De hade vid ett tillfälle, så fanns han på ett sjukhus, och CIA bad presidenten att de skulle få gripa honom. President Clinton då, Bill Clinton, men han var långsam, och vid ett annat tillfälle så hade man honom någon annanstans i siktet och ville åtgärda honom. Jag har till och med kommit uppgifter om man såg honom i en sån här drone. Det är så små, ungefär som modellflygplan, sån här fjärrstyrda flygplan som CIA och säkert andra har också. Man har hittat sådana som Hussein också förresten. Alltså små fjärrstyrda flygplan som äter de senare inslagen i kriget, där man har en kamera i nosen och så kan man fjärrstyra de här planen och då dels använda dem för att spana, men man även monterar på små robotar på dem så man kan ha dem för att ha ihjäl såna här som Saddam Hussein och kanske inte just honom men Osama bin Laden snarare, som då bland befinner sig ute i det fria. Och vid ett tillfälle sägs det att man hade Osama bin Laden i sikte, och det var innan efter september, men det gick inte att få något svar från president Bill Clinton om man skulle ha ihjäl honom eller inte. Det gick inte så fort. Så ska man vara efterklok kan man säga att Bill Clinton hade flera chanser att dels gripa Osama bin Laden när CIA ville det. Hade honom vid ett sjukhus där man kunde gripa honom. Men det hade inte efter september hänt. Så att jag måste säga att även om det hade varit bra naturligtvis efter så här, om Bill Clinton hade sagt ja till CIA när de hade Osama bin Laden där på kroken, så är det ju lätt att vara efterklok. För det finns ju massvis med terrorledare och terrorister runt om i världen. Hur ska man veta exakt vad som bin Laden hade höll på att koka ihop? Så att det är lite dumt att dra för enkla slutsatser på det här. Jag såg nämligen igår ett hallå på SVT. Det var 19.30 strax för Rapport som hallåan då i PK1 sa att hon påannonserade Dokument utifrån. Är det väl som har haft en serie om CIA som inte har sett, för jag såg det då. Men hon sa att det var väl bara en påan som hon har fått skriven ifrån redaktionen, så var väl inte hennes ord förmodligen. Men hon sa att någonting säger hade misslyckats med att varna inför efter september. Och jag tycker det är verkligen cheap shots. Det är att göra saker för enkla för sig. Det är ungefär som för alltså FBI på ett av kontoren i Arizona, så hade man information om någon av de här som höll på att utbilda sig till att flyga flygplan då till exempel. Och det var någon FBI person där ganska långt ner på hierarkin som hade tagit, nej men det här är väl lite konstigt ändå, så han hade börjat ana lite oråd, men det hade liksom inte trängt upp hela vägen via FBI. Hur som helst, så det finns mycket sån här kritik som är inte riktigt genomtänkt. Kritisera kan man göra, men det här är ett stort, det är en stor komplicerad apparat, och jag blir lite trött när folk drar för enkla slutsatser. Det har också klagats på att FBI och CIA inte hade nog mycket samarbete innan 11 september, så att de inte höll koll. Men det här är faktiskt en av de viktiga demokratiska grunddelarna i den amerikanska konstitutionen, som är väldigt viktig. Det är nämligen så att i en demokrati så ska ju polisen lyda lagen och inte lyda ledaren. Det är väldigt viktigt egentligen. Det är alltså så att en ledare, en regeringschef eller en statsminister eller president eller premiärminister och så vidare ska inte kunna köra polisen som sin egen, utan polisen ska lyda lagboken och verka efter lagen. Det är den de ska upprätthålla. Inte efter regeringen utan efter lagen. Det är en extremt viktig demokratisk idé. Och den gäller för FBI i första hand. Riktigt så enkelt blir det ju aldrig någonstans. Inte minst i Sverige blir det inte så enkelt, men det är grundidén. Och i USA så har man dragit en gräns att presidentens operativa makt är då utanför landet, utanför USA. Så får han köra sin militär och sin CIA och sitt State Department utanför USA. Men han får inte köra det inne i USA. Han får inte använda, CIA får inte verka inne i USA. Därför att CIA lyder inte under lagen. De lyder under presidenten. De lyder alltså under utrikespolitik, vilket inte är demokrati och lagar i något land, utan det är liksom bara starkast vinner. Sån är utrikespolitiken. Sånt är kriget. Och det är därför han inte får använda trupp och CIA inom USA eller mot amerikanska medborgare. Och därför har man satt upp starka murar då, här var innan 11 september, murar mellan CIA och FBI. För FBI är en civil organisation som ska lyda lagen och upprätthålla lagen, och CIA är en operativ organisation som faller under samma idé som militär gör, att det är presidentens redskap. Därför har man haft murar mellan FBI och CIA. Och sen efter 11 september så sägs det då att de pratar inte med varandra, det var så här massa kritik. Och den där kritiken, den blir då så grundlös. För det finns kontakter, det har funnits kontakter, men de har varit begränsade av konstitutionen. Och nu har man öppnat kanalerna mer, men det har alltid funnits sådana kanaler. De här organisationerna har haft diverse kanaler hit och dit. Och de har haft observatörer och vissa saker. De har observatörer hos varandra, och i en viss operationer är det en FBI-organisation som lyder under dem, och då kan de utnyttja en annan agency som specialist och vice versa. Så det har alltid funnits kanaler emellan, men efter september så har man, kan man säga, öppnat kanalerna mer och gjort det betydligt mer effektivare än det var tidigare. Vilket då teoretiskt åtminstone minskar demokratin och minskar den här idén att en polismakt ska lyda under lagen i första hand, utan då alltså man kan säga att presidenten fått mer makt, så att demokratin har minskats, vilket alltid händer i krig. Det är alltid samma sak när det börjar likna undantagstillstånd mer. Och så är alltid läget för en demokrati att när den lever i fred är den så demokratisk som möjligt, men när kriget närmar sig så minskar den på demokratin. Och problemet är alltid hur ska man ha mekanismerna så att inte de som råkar sitta i regering tycker att ja, men nu är det här så farligt för rikets säkerhet, så nu måste vi ta till mårdanskarna. Så det här är klassiska problem, och det vore intressant om man i media kanske såg lite till de här större intressanta klassiska problemen och tog ställning till dem istället för det här liksom krypskytteriet att försöka göra sensation och klaga på en liten detalj och sådär. Men nu i alla fall, George Tenet avgått, och han säger att det är då personliga skäl Jag lyssnade på BBC i morse och de sa att en annan hög CIA-tjänsteman är nu chefen för clandestine operations, det är alltså hemliga operationerna, att han också har avgått, men det hade varit på gång i 3 veckor tidigare. Kanske jag ska säga, jag har inte sett det här programmet de säger på TV som har gått nu här de senaste kvällarna, för jag har sovit då, men jag tror det finns en hel del missuppfattning om den organisationen. Det är i första hand en stor byråkrati, big government agency, och den här clandestine operations, det här med hemliga agenter, det är en väldigt liten del. Jag kommer inte ens ihåg nu siffrorna, men det är faktiskt ganska få som finns till för att springa runt och vara hemliga, de som egentligen skulle göra det operativa jobbet. En stor del av jobbet är egentligen att samla in information och behandla den, och mycket av öppna källor. Och i och med internet och i och med att media har blivit större och vi har mycket mer information, så blir det här med öppna källor någonting mycket viktigare för alla underrättelseorganisationer. Så att har du en dator hemma och surfar på internet, så kan du faktiskt befinna dig i ungefär samma läge som många av världens stora underrättelseorganisationer. Haken är att du kan inte göra lika mycket. Men om du koncentrerar dig på ett land eller ett område eller om du har ett intresse, så kan du med din dator få reda på nästan lika mycket som de vet. Därför att det är så de stora underrättelseorganisationerna arbetar idag. Och sen har de dessutom lite specialinformation, men det, den procentuellt sett blir den mindre och mindre, den, det här som de kan få in på andra vägar. Så det innebär att en intresserad samhällsmedborgare kan skaffa sig nästan lika mycket kunskap, men bara om ett ämne åt gången eller en region åt gången. Det är det som är skillnaden. Man kan inte klara av hela världen. Och det ska man komma ihåg, att det är mycket så det arbetet pågår. Det är bara att samla in massa information och sen försöka analysera. För det första problemet är att katalogisera. Det är så enorma mängder information så man kan inte ens samla in allt, för det ryms inte bara. Utan man får börja med att sila redan vid insamlingspunkterna, och sen får man då katalogisera, ha Q-ord och alla möjliga saker för att, liksom, att det ska flaggas av de här stora bergen av information. Men sen gäller det att hitta i dem där. Man får program som går och letar och hittar på speciella ord. Men sen kommer nästa problem, det är att analysera det där. För även om man har följt, ja, man har följt politik väldigt länge, eller man har följt några fotbollslag väldigt länge, eller man har följt kortverksamhet väldigt länge, någonting man har följt i många år kan väldigt bra, så kan det ändå vara svårt att säga vad som kommer att hända. De som gör hitlåtar kan ju inte bara göra, nu ska jag en hitlåt som kommer bli nummer 1. De kan inte det. De kan inte säga exakt vad som kommer bli nummer 1. Och de som håller på med radiostationer kan inte säga exakt vad som kommer att fungera i varje tillfälle. Så när man gör analys av all den här underrättelseinformationen, så kan man inte exakt säga vad som kommer att hända. Man kan bara ha liksom mer eller mindre förmodanden. Och i det läget så kan det... Så var det så att underrättelse... Jag har följt underrättelse många år, för jag är intresserad av politik och utrikespolitik och demokratin i världen. Och då framlar här in som en liten bit med vad terrorgrupperna håller på med. Så att för oss som hade följt det som vanliga amatörer, så kom inte 11 september som någon helst överraskning alls. För det var helt självklart. Det hade pågått flera liknande försöket. Från första sprängning av World Trade Center, och det var diverse terrorattentat. Det var mot Cole, det här... Navy-fartyget. Det var sprängningen av ambassaderna i Afrika, 2 stycken, med flera händelser. Så att det hade pågått sådana saker väldigt länge, och man visste att det skulle hända, men man vet inte exakt hur och var den är, och man vet inte hur stor risken är. Så det är sånt det handlar om till stor del, och det är så i stor del som man arbetar. Så jag såg inte programmet igår, men jag såg någonting om att det var att CIA tillsätter juntor och regeringar världen över. Och då är vi tillbaka till det här att, för att, som jag började med att berätta om det finns stora faror i världen, så försöker man ibland stödja fiendens fiende. Men man kan inte säga om det är rätt eller fel, det är ett sätt att hantera situationen. Gör man ingenting så kan läget bli värre. Och det är de sammanhangen man ska se. Och sen är det en annan sak naturligtvis, att det är ju alltid regeringar, presidenter som bestämmer. Det är inte så att det är CIA som sitter själva och tycker vad de ska göra, utan det är, när det är lite större strategiska frågor, så är det alltid presidenter eller regeringar eller sånt som bestämmer. Igår så kunde jag berätta om att Säpo hade sagt att de hade fått okej av Anna Lind när det gäller den här operationen med de två egyptierna som var terrormisstänkta som greps i Sverige och fördes bort då med amerikansk personal som tydligen gjorde jobbet. Och det är en typisk sån här grej. Hans Dahlgren, kabinettssekreterare på UD, förnekade det igår. Det visste vi inte om. Jag kan nog sätta pengar på att det visste de visst om. Och det var visst godkänt. Det bara det att de brukar förneka det efteråt. Det är en ganska vanlig roll där. Och så där var ytterligare ett exempel på samma sak. Nåja, det var inte det här jag tänkte prata om egentligen. Men George Tenet, han har verkat vara en hel del press nyligen. Han har sett ganska pressad ut. Och så nu avgår han. Och då ska det bli spännande att se hur det blir. Han har nog ryckt fram Jim Woolsey igen. Jag vet inte. Eller om han har kört sitt race. Vi får väl se vad som kan hända. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7:27. Om en stund så ska vi också gå vidare i boken om Stockholms historia under 750 år. Ska slapp sitta och prata om de här sakerna, men tack vare att media Sverige är så vinklat åt en sida hela tiden så får man bara vissa nyheter, och det är så mycket som aldrig sägs och som aldrig nämns, så att tycker det vore kul om det kunde komma ut lite grann mer. Så då känner jag att det måste jag bara ta upp det här ibland, men det vore skönt skönt att slippa på ett sätt. Politik är inte roligt, det är ganska smutsigt egentligen, och det intressanta är ju ideologi och om vi vill ha en demokrati. Vill vi ha en demokrati i världen eller ska det vara diktatur? Det vore kul att liksom veta det, för att egentligen det handlar om till större del. Politik är bara fotarbetet, dagsarbetet, och de stora viktiga frågorna är om klarar jorden av demokrati. Det går ju åt mer resurser, med mer frihet och mer demokrati så ökar energiförbrukningen. Klarar vi det? Ja, personligen så vill jag ha. Jag tycker västvärldens demokrati är bästa världen har sett. Någonting som man bör bibehålla, arbeta för och försvara. Men visst finns det nackdelar. Sådana ideologiska frågor är egentligen viktigare och mer intressanta. Men de försvinner ofta, de här sensationerna, Aftonbladsjournalistiken som vi ser så ofta. Och igår så avblåstes konflikten. Jag berättade om vikariekarusellen igår här, om hur man i media har journalister inne på 6 månader. Nu har det tydligen ökat till 11 månader. Sen kastar man ut dem så blir de svartlistade på 3 år. Så att väldigt många av de journalister ni hör och ser i media i Sverige vandrar runt från redaktion till redaktion 11 månader på varje, tills lagen om anställningsskydd gör att de blir utlasade, som det heter, efter 11 månader. För efter 11 månader måste arbetsgivaren bestämma sig för om de ska anställa dem eller avskeda dem. Och arbetsgivarna har redan satt i system under många år att kasta ut folk efter 11 månader och så ta en ny på 11 månader och så ny på 11 månader och så ny på 11 månader. Och det är klart att med en sån osäkerhet så känner ju väldigt många journalister att de måste lyda den här gängse PK-normen och följa med den här journalistsvängen som är. Så många försöker bara liksom få komma tillbaka till en annan redaktion på nya 11 månader och efter 3 år kanske till samma då på 11 månader. Så att det blir ju ännu mer så att de känner att de måste följa med i den rådande PK-normen. De anstränger sig då med självcensur för att anpassa sig till vad man ska tycka och säga i svenska media, vad man inte får säga, vad man får säga. Så att det blir ännu mer en cementering, kan man ju säga, där journalisterna får mindre chans att utveckla sig professionellt som journalist, utan mer måste tänka på att få nästa jobb. Alltså få bara tänka lite mer krasst på vad som är riktigt och rätt ifrån makten, den rådande makten i Sverige. Så det, jag vet inte hur mycket det betyder, men det kan vara en anledning kanske att media är så, går i så, som en rat race, går åt samma håll, alla springer åt samma håll och skriver samma stories hela tiden och gör samma sak. Det är väldigt förutsägbart i svenska media vad som kommer att sägas och hur det kommer att rapporteras. Och Bush är ful, Bush är hemsk, det får man höra dag ut och dag in. En ensidig pumpning som är alldeles oerhörd. Och även USA är stora drag. Så det är därför jag passar på att berätta lite saker som inte berättas så mycket i andra medier. Jag tycker, kan man passa på att säga dem. Vad är därför? Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com.
Vad du ser media.
Ska höra om det hörs där.
Ja,
det hör.
Från redaktion till redaktion, 11 månader på varje.
Ja, det här är internet. Klart till halvklart idag, men inget regn. Och det kommer gå upp till en 22 grader. Just nu en faktiskt 18 grader. Och nu har det blivit lite mulet här. Det kommer att växla under dagen. Och jag ska strax fortsätta med Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. Thank you. Ännu under det tidiga 1800-talet var försäljning på gator och torg en viktig sysselsättning för många stockholmskor. Se där, så fortsätter Stockholms historia under 750 år i kapitlet Arbetsstaden av Lars Eriksson. Vid undersökningar år 1819 och 1839 visar sig att mellan 150 och 170 försäljerskor, eller månglerskor som de kallades av samtiden, gick omkring och sålde varor från korg, medan ytterligare ett hundratal kvinnor hade fasta platser på salutorgen. En sådan månglerska var Johanna Lovisa Skyllberg, som var född 1794. Och hon gifte sig senare med slaktargesällen Johan Niklas Link. Johanna erhöll 1819 tillstånd till mångleri i stadens bod nummer 4 vid Räntmästaregränd nära Slussen. Och här sålde hon fläskkorv och medvurst. Kombinationen äktenskap med en slaktare och försäljning av köttvaror och korv, som så kallad syltekona, var mycket vanlig. År 1825 dog Johannas man Johan Niklas i lungsot. Och då gifte hon om sig med slaktarstyckmästaren Johan Fredrik Harras. Familjen hade år 1840 flyttat till Maria församling. Och där ingick, förutom 4 barn, en dräng och 2 pigor. De 2 senare arbetade säkert med korvtillverkningen i hemmet. Med industrialiseringen kom allt fler och större arbetsplatser till Stockholm. En lång rad medelstora företag etablerade sig mot slutet av 1800-talet, till exempel AB Stockholms skofabrik, som på 1890-talet uppförde en stor fabrik för 300-400 anställda vid Hornsbruksgatan på Söder. Stockholms största arbetsplats blev nu Bolinders mekaniska verkstad, som tillverkade sin första ångmaskin i fabriksområdet vid Kungsholmstrand år 1845. Vartefter verksamheten expanderade tillverkade man handelsgjutgodsspisar, kaminer, grytor, möbler och prydnadssaker som såldes i järnaffärerna. På 1880-talet räknade Bolinders drygt 800 anställda. Men ändå var tillverkningen föga standardiserad, vilket man förstår om man lyssnar till en ingenjör som började arbeta i företaget 1882. Han sa: när det kom in en beställning brukade verkmästare Tidblad säga att nu ska vi ha en ångmaskin, och det kan duga att vi gör en lika som den vi gjorde åt fabrikör Svensson, men vi gör cylindrarna lite större och så tar vi ramdelarna från Anderssons maskin. Och så får vi göra nya modeller för resten. Slutcitat. Bolinders expansion fortsatte och satte sin prägel på Stockholm. Och då i synnerhet på området kring Kungsholmssidan av Klara. Med lika delar beundran och distans betraktade målaren och karikatyrtecknaren Fritz von Dardel i november 1881 sin middagsvärd vid Södra Blasieholmskajen. Och han skaldade: herr Jean Bolinder är en self-made man och en mycket präktig karl. Men han är så absorberad och liksom berusad av sitt ståtliga hus härligheter att han knappt förmår tala om något annat. Frun lika så. Slutcitat. På Bolinders utspelade sig också en av de första stora arbetsmarknadskonflikterna i Stockholm. Och detta var under de så oroliga 1880- och 1890-talen. Då såväl lokala fackliga klubbar som LO och socialdemokratin organiserade sig i Stockholm. I maj 1890 skrev 2 arbetare en petition till fabriksledningen med begäran om löneförhöjningar för Bolinders anställda. De 2 avskedades omedelbart på grund av uppvigling. Men följden blev en strejk som omfattade företagets 600 anställda. Striden blev hetsk. med strejkarna som höll vakt vid fabriksgrindarna. Strejkbrytare som lyckades ta sig in på området och där kunde arbeta. Och då blev det dödsannonser i tidningen Socialdemokraten över de namngivna strejkbrytarna. I brist på strejkkassa upphörde strejken utan framgång efter 2 veckor. Under det senare 1800-talets stora byggnadsboom skapades en stor mängd arbeten för manliga byggnadsarbetare och kvinnliga så kallade mursmäckor. Och detta samtidigt som en allt mer skriande bostadsbristen gjorde att en stor del av arbetskraften levde under svåra omständigheter. År 1897 var inte mindre än 40 000 av de runt 160 000 stockholmare som räknades till arbetsbefolkning inneboende i någon annans hushåll. Seklets sista decennier är födelsetiden för fackföreningsrörelsen och ett betydande antal arbetsmarknadskonflikter, om än ganska korta, skakade stadens näringsliv. De mest omfattande kom först efter sekelskiftet med rösträttsstrejken 1902 och storstrejken 1909. År 1880 firades för första gången 1 maj på Ladugårds Gärde. Det socialdemokratiska partiet hade grundats året innan och 1898 gick ett antal fackföreningar samman och bildade landsorganisationen LO. Och det skedde vid en konstituerande kongress i Stockholm. År 1900 sammanfördes de fackliga och politiska organisationerna till Stockholms arbetarekommun. Och 2 år senare invigdes Folkets hus vid Barnhusgatan. Demonstrationer och möten hölls allmänhet på söndagarna vid Liljans i Hornsbergs hage i Ingentingsskogen i Solna. Och i Sickla Djurgård. Orsaken till att mötena höll så långt ut från stadskärnan var att de var illegala. Här i stadens utkant kunde Stockholmspolisen inte förbjuda dem. Först den 27 april 1902 hölls den första av polisen tillåtna arbetardemonstrationen i Stockholm med 40 000 deltagare som protesterade mot polisingripanden en vecka tidigare mot rösträttsstrejkande demonstranter. Strejkaktiviteterna ökade och mot slutet av 1890-talet uppgick antalet strejker i hela landet till ett 100-tal årligen, varav många i Stockholm. Bland annat bageriarbetarna och de anställda vid Bolinders lade ner arbetet. I maj 1905 strejkade renhållningsarbetarna medan frivilliga studenter tog över en del av deras arbete. Resultatet blev kravaller i arbetarkvarteren vid Subrunnsgatan och Tulegatan. Minst 19 poliser skadades av stenar och blomkrukor som kastades ner från hyreskasernernas fönster, medan ett 30-tal arbetare greps. Ja, vi ska ta en liten paus i boken här. Intressant att följa. Lars Eriksson, Stockholms historia om arbetarstaden som kapitlet heter. Och vi ska komma in på det här med lite kanske anledningen till att det var så mycket strejker och oroligheter, nämligen alla arbetsplatsolyckor när många som förolyckades och dog. Och vi ska titta lite närmare på det när vi kommer tillbaka. God morgon, det här är Radio Nacka. Arbetsplatsolyckor förekom ofta, fortsätter texten i Arbetsstaden ur Lars Erikssons bok. Bland annat drabbades Nobels sprängämnesfabrik. Den första gången det skedde var år 1864, då 6 människor dödades vid en explosion på fabriksområdet vid Pålsundet. Strax därefter flyttade man ut till den mera isolerade Vinterviken. Men den 11 juni 1868 krävdes 14 dödsoffer. Det var bland de anställda i laboratoriet där det förekom en våldsam explosion. Tidningen Aftonbladet berättade realistiskt om ett besök på olycksplatsen, citat: "Fragment av människokroppar låg och kringströdda bland grushögarna och i backen där ovanför. Nedre delarna av 2 karlkroppar låg på olika ställen, avskilta från den övre kroppen och förfärligt sönderslitna. För övrigt upptäcktes endast mindre knotor, lämningar av inälvor och så vidare. Och det är naturligt att de flesta liken efter de omkomna låg och begravna under urinerna eller och blivit söndersmulade och mycket kringströdda. Senare som dessa är och ägnade att väcka fasa", skrev alltså Aftonbladet 1868. En bit in på 1900-talet började allt fler industrier flytta ut från stadskärnan till förorter där tomtpriser var lägre och stadsmiljön inte påverkades så mycket av utsläpp från industrierna. Ett exempel är Ericsson, som bara under 1890-talet tiodubblade antalet anställda och fabriken vid Tulegatan i Vasastaden, och därför blev den strax för trång. Så år 1930 köpte företaget ett markområde i Midsommarkransen söder om staden. Och här byggdes en ny fabrik signerad Ture Wennerholm i funktionalistisk anda. Om ni undrar så är det fåglarna här utanför i Nacka vi har just nu. Klockan är 7.48. Vi har 21 grader här i Nacka. Fåglarna har vaknat. Vi kommer att få 22 grader under dagen. Och lite så här växlande molnighet. Just nu tar solen lite paus här. Men kommer nog tillbaka igen. Var jag någonstans? Ja, det var Midsommar, det var Erikssons, eller med Eriksson där i Midsommarkransen där, just det. Än idag är Erikssons fabrik med sin vita färg, sina raka linjer och stora fönster ett mycket tydligt monument över funkisen. Den stora depressionen i början av 1930-talet slog hårt även mot Stockholm. Och mellan 1930 och 1931 steg antalet stockholmare som sysselsattes av statens arbetarkommun, AK, från 600 till över 3000. Antalet arbetslösa i Stockholm började stiga brant hösten 1931. Och i början av 1933 fanns det runt 15 000 arbetslösa i staden. En nivå som nåddes också ett år senare, innan arbetslöshetstalen började dala på försommaren 1934. I stort sett har Stockholms roll som motor för en stor del av den svenska ekonomin ofta gjort att hjulen snurrat i huvudstaden, samtidigt som bostadsbristen har utgjort en hämmande faktor. Detsamma gällde efter 1945, då befolkning och arbetstillfällen ökade kraftigt, medan en tidvis svår bostadsbrist utgjorde en broms för utvecklingen. Även under IT-industrins expansion i slutet av 1900-talet har Stockholm utgjort motorn, med en stor del av verksamheten koncentrerad till områden norr och väster om staden i Kista, Nordens Silicon Valley. Allt ifrån 1970-talet har statsmakterna gripit in mot Stockholms expansion och med tvångsmässiga utlokaliseringar av statliga verk och deras anställda försökt sprida de statliga arbetsplatserna över landet. Till en del har detta projekt blivit ett misslyckande, eftersom många anställda valt att sluta sin anställning och bo kvar i Stockholm, medan andra flyttat tillbaka till huvudstaden så snart de har kunnat. Samtidigt har storstadens lockelse dragit tusentals andra inflyttare till Stockholm. De statliga utflyttningsprojekten har därmed haft föga effekt på Stockholms utveckling, men istället bidragit till att svåra problem uppkommit för många av de utflyttade myndigheterna och människorna. Man ser onekligen kontrasten mot ett tidigare statligt utflyttnadsprojekt, Örlogsvarvet, som 1680 packade ihop och flyttade till Karlskrona. Detta är det enda framgångsrika exemplet i historien på att en viktig del av Stockholms näringsliv och tillväxt kapats till förmån för en annan del av landet. Annars har staten försökt utnyttja huvudstaden som motorn för svensk näringsliv, något som rikskanslern Axel Oxenstierna förespråkade redan i början av 1600-talet. När han på olika sätt försökte gynna Stockholms näringsliv så att Sverige fick, citat, en stad som dugde. Slutcitat Axel Oxenstierna ifrån 1680-talet. Ja, men där ser man, historien går igen. Den går alltså i cirklar och inte en linje, så att det visar sig att den österländska filosofin som kommer mera rätt än den västerländska. Jag berättade för några veckor sedan när jag hade lärt mig här om att i västerlandet tänker man i en linje. Utvecklingen går framåt i en linje, men i Österland så tänker man i cirklar, att historien upprepar sig, allting sker i cirklar. Det är ganska intressant. Och det verkar nästan som Österland kom mest rätt. Du lyssnar till en morgonlig cirkel som uppstår varje dag 07:00 på morgonen och pågår tills timmen har cirklat sig till klockan 8. En cirkel. Nämligen radiolars.com och Lasse Lundberg på Radio Nacka varje vardagmorgon mellan 7 och 8. 99,9 MHz och radiolars.com. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Och vi läser högt ur Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. Jag har precis avslutat kapitlet Arbetsstaden, så imorgon ska jag gå in på kapitlet Livets nödtorft. Vad stockholmarna har ätit genom seklen. Det ska bli intressant. Här kan man se en bild. Torghandel vid Munkbron 1863 med försäljarnas båtar förtöjda vid Riddarholmskanalens kaj. I bakgrunden Riddarhuset. Jaha, just det. Tänka sig, va? Här ser man alltså, man känner igen Riddarhuset. Men hela kajkanten är full av, alltså strandkanten är fullt av båtar hela vägen där. Och fullt med torgstånd och en livlig kommers. Folk som köper och säljer, kvinnor i hucklen. Det var alltså 1863 som Stockholm hade en annan utsida, förutom att många husen var ju de samma. Så imorgon så ska vi, nej vad säger jag, på måndag så går vi in på nästa kapitel, nämligen om vad stockholmarna har ätit genom seklen. Ur Lars Erikssons bok om Stockholms historia. God morgon! 7:55 är klockan, fredagen den 4 juni 2004, och det är 24 grader, det kommer, ja det ska bli en 22-23 grader idag. Och lite växlande molnighet. Just nu skiner solen in här i Nacka. Det är ett underbart försommarväder. God morgon. Jag glömde säga förresten att man kan alltid ringa in till programmet här. Jag har inte sagt telefonnumret på längre, jag glömt bort. 08 716 44 17 08 716 44 17.